Linus,
Oh.
visste du att Star Singer utspelar sig 2072?
2072.
Ja.
Fan vad det låter bekant alltså. Nej, jag vet inte, när fick du reda på det?
Nyss på svenska Wikipedia. Det är helt sjukt.
Va? Jag var ju inne där nyss.
Varför?
Just det här året.
Ja, och när nämns det i
Här,
Star
året är 2000. Ja, de måste ju haft det på någon beskrivning, i någon ny release någonstans eller någonting alltså.
Jag fattar inte.
Hej och välkommen till vår Starsinger-podd. Er host idag är Stefan och med mig idag har jag...
Tobias Hansson kallas för Tobbs.
Och jag heter Linus och jag kallas för Starcrower.
Nice. Och jag heter Stefan och jag ska försöka agera host idag och mitt smeknamn är Kordax. Grabbar, vi har ett par frågor som vi fått in, allt från Facebookgruppen och personliga mejl. Och den första frågan vi har är från Per Johansson. Han undrar... en sak gällande Warfists uppgång och Warfists försvinnande. Vad säger vi om det?
Vi kan ju börja med liksom att berätta vad Warfist är. Och det var ju, ska jag kalla det, Sveriges största mötesplats när det gällde Silverfang och Starsinger. Även lite Cobra, men det var mycket äldre anime där. Där blev ju jag medlem bland, inte de första, utan jag tror Linus var före mig i flera år där faktiskt.
Ja, jag var väldigt tidig där.
Ja, och vi känner ju varann tack vare den här Warfist-hemsidan som var alltså bland det bästa forum jag någonsin varit på. För att det var liksom... Vi var inte många medlemmar, vi var 150 medlemmar, men väldigt aktiva och vi pratade om allt med Star Singer Silverfang. Vi gjorde till och med egna träffar i Rimbo. Det är liksom, Warfist är själva kärnan i Star Singer-klubben i att liksom vi sitter här vi sitter idag och att folk vet om vad Star Singer är i Sverige.
Warfist har någonstans enat alla fans av Star Singer i Sverige.
Titta, det är något skrivet här. Vänskap är starkare än något vapen.
Vänskap?
Det betyder att vi ska värdesätta vår kamratskap och samarbete.
Det ska vi.
Exakt.
Då var den, eller om jag googlade på Rajgrottpojken eller Tigermasken eller Kobra. Alltså vad jag googlade på så kom den hemsidan konstant upp. Och jag var inne och läste, kommer jag ihåg. Och sen så bara, men jag måste ju bli medlem här. Och jag var bara typ 11 bass tror jag. Jag tror jag var 11-12 år när jag gick med.
Jäklar.
Ja. Så jag, det var ju 99-98 någonstans där. Så jag tror jag skulle bli 12 då eller något.
Ja.
Jag minns att jag var väldigt inne på Silverfang på den tiden och jag halkade in på det forumet via att jag sökte på någonting gällande Silverfang och då kom in, så jag kom in via den vägen.
Ja, jag kommer ihåg när du dök upp i svängarna där också.
Ja,
jag kommer ihåg, jag och Tobbe också när du joinade, jag kommer ihåg allting för allt sitter ju kvar i huvudet. Alltså, av någon anledning så gör det ju det.
Det som var så kul var att det var så enkelt att komma in i gemenskapen. Man var som direkt en gänget. Det var ju väldigt enkelt att bara hänga med. Och det var väldigt lugnt. Det var inget hat om man säger så. Det var väldigt lugnt. Och alla var bara jätteglada och jättenördiga om man kan säga så. Liksom.
Ja, precis. Alltså, det spelade ingen roll vem man var. För det var informationen du satt på som var intressanta. Liksom.
Exakt.
För det var ju, alltså, det var ju många där som när man träffar dem på träffarna sen som man bara, ha, där du, ha, där du, liksom.
Det ser ut så.
Ja, så här, ja men alltså så här, alltså det är verkligen det snällaste kulturen, en av de snällaste kulturerna som jag har hängt med. Mm, och som jag viljat hänga med sen dess, liksom. Jag har inte viljat ge upp den här kulturen, liksom, för att, på tack vare Warfish, liksom.
Nej. Och det är ju mycket så, vi har ju liksom kontakt än idag liksom, fast det har gått liksom 10 år.
Det är 10 år bara från senaste träffen liksom, och så är det några år innan det också.
Ja. Exakt.
Det är fan commitment alltså.
Ja, och liksom, och att vi träffas inte jättemycket och så, men när man väl träffas liksom ute på olika saker, då känner man igen varandra. Och sen när man inne där och pratar om gamla Warfist-sidan liksom, som för övrigt var liksom Emil Wickmans hemsida.
Exakt.
Som är en av min stora guru kring Star Singer.
Shout out till Emil Wickman.
Ja, verkligen en stor shout out till Emil.
Ja.
Alltså det roliga var att han var ju också verkligen vän med alla som hängde där och var engagerade. Han var verkligen vän med alla. Ja, det var så fantastiskt liksom. Han var ju äldst också, eller en av de äldre, och sen var det ju några som var lite äldre än han också. Mm. Så, men alltså, man såg ju verkligen upp till dem, till honom och de äldre som liksom.
Ja. Det spelar ingen roll om man var en liten kid, vilket jag och Linus var på den tiden.
Ja, exakt, de behandlade en som en likvärdig liksom. Mm.
Exakt.
Och såg inte ner på någon liksom, och ja, det som sagt, väldigt fin kultur.
Väldigt fint, mycket minnen. Fan, det ryser lite här på benen sen. Sen var det väl på Gemini Warfist, det var väl en nedgång där ett tag. Det dalade ut lite grann.
Ja,
vad var det som hände där? Hur ser vi på det?
Ja, jag minns det så här att efter Silverfang-boxen släpptes så var det här med att ja, men vi måste ju fortsätta. Nu kan vi inte ge upp, vi måste ju fixa Star Singer. Det var ju där hela forumet var en grej om också, att måste få alla avsnitt i Sverige. Och efter Silver Fang så dog intresset ut.
Nu när du säger det, känns faktiskt som det var lite så, det byggdes upp och man försökte få lite bilder från det bortklippta, några sekunder från en japdubb och sånt där.
Ja, exakt, alla jagade de där klippen och hela Silver Fang-grejen är en story för sig, alltså, tycker jag, är jämt emot Star Singer liksom. Men i alla fall. Så som jag uppfattade hela sen var att folk vart för lata och vart för bekväma med att men några har fixat den här boxen, då kommer ju de fixa Star Singer såklart. Problemet var ju som sagt att det här med rättigheterna och så vidare. Men det är andra frågor där med. Men så upplevde jag att det var downfall för Warfist faktiskt. Att efter det så löpte intressena ut, tror jag.
Det här med Warfist som person och lite av hans downfall, det var väl lite så att han och hans respektive, de skaffade barn och han valde ju då att lägga lite mer tid på barnet helt enkelt, vilket man förstår, och lite mindre från hemsidan. Och så hade det ju även så att han hade ju en butik inne i Rimbo som vi faktiskt var och besökte på Rimbo-träffarna, vilket var riktigt häftigt. Och all den här affären och allting, det var ju kopplat till hans intresse gällande Star Singer, och han sålde ju Star Singer-boxar och filmer och andra anime-relaterade grejer. Sen hade han ju även god kontakt med Christer och Uffe uppe på Oddved. Han har berättat till mig att han var och fikade med dem, med lunchen lite grann. Han hade ganska bra kontakt med de här, vilket gjorde att han var liksom, han satt ju på säkert viss information som kanske inte många andra hade. Vad tror ni om? Och så fick han lite jobb, han började jobba som webbdesigner vad jag vet. Och jag tror helt enkelt att tiden rann ut lite grann kombinerat med lite andra grejer. Det är min tolkning på det här.
Ja,
man måste ju betala räkningar och få mat på bordet, och man måste göra för att överleva. Liksom.
Något sånt, ja, precis.
Ja, men det är ju så. Liksom. Livet springer i kappen ibland och man hinner inte med sina intressen när man bildar familj alltid. Och så där.
Och han var ju känd för att ha ganska låga priser på allting han sålde också. Alla DVD-boxar kunde ju ligga ganska mycket under priset på de större sidan. Liksom. Så att det var ju klart att det var lockande och jättekul att köpa det cash i hand på butiken. Liksom.
Ja.
Det var ju kanon och jätteroligt.
Har ni någon minne vad ni har köpt i butiken?
Jag köpte Galaxy Express-boxen köpte jag faktiskt.
Ooh.
Och den köpte jag därifrån. Och, det var, och så köpte jag faktiskt en Sandy Bell-DVD också. Yeah. Tvungen att ha någonting. Så det var riktigt kul.
Ja.
Min polare som var med då, han köpte ett Naruto-pannband, minns jag.
Ja, ah, just det. Han, ja.
Jajamän.
Vad fan köpte jag? Jag köpte lite samlarkort och pins och... Fan, jag köpte Akira DVD-box med, som var oklippt, för den hade jag inte sett tidigare, så den var jag tvungen att jag gillar Akira lika mycket som Starsinger nästan. Fan, jag köpte några andra, så här, Cobra tror jag köpte, svenska.
Cobra.
Ja, jag köpte för jag har aldrig haft ägt Cobra. Jag har bara lånat av kompisar när jag växte upp och sådär. Så där köpte jag också. Och sen så var det någon annan svensk dubb som hade det var något så, lite svensk DVD-dubbningar i alla fall.
Han hade ju Tigermasken, minns jag också.
Ja, oh, det hade han också. Han hade massa sedan. Han hade
massa bra grejer. Mm.
Ja, jag köpte en Starcrow inplastad med så här klippdockor med fiender. Så man kunde ta Starcrow, sätta den på bordet, sätta upp klippdockorna och sen skjuta med plastskott mot dem.
Wow.
Så fick man poäng typ för varje man hade ner. Jag kunde inte ha fingrarna i styr när jag köpte den där, så jag var tvungen att slita upp den. men det var verkligen så extremt japansk leksaksformat, så att det var alltså Starcrow väger liksom ett halvt kilo, skittungt där, gjort av plåt. Och klippdockorna var så här perfekt utskurna liksom, som karaktärerna är. Färgerna stämmer in exakt eftersom det finns så mycket piratkopier på just Star Sinker med olika färger. Det hackar ibland där gul och liksom brun och
ja. Ja, jag har sett dem där. Ja, alltså en liten sidofråga här nu lite så här snabbt. Mm. Alltså, förutom de svenska avsnitten och sådär, men vad såg ni här näst efter den svenska? Såg ni italienska, japanska eller...
Jag såg nog italienska, det var nog också där med YouTube och andra sidor. Man hittade mycket italienska, för de gamla animerna från 70-talet är väldigt omtyckta i Italien. Alla de äldre är faktiskt dubbade till italienska mer eller mindre. Snudd på alla 70-talsanimer skulle jag tippa är översatta. Och ibland hittar man ingen, söker man, så hittar man bara liksom den italienska dubben. Så jag smygtittade mycket på italienska klipp. Raggrottpojken, Star Singer.
Jag kom över alla japanska avsnitt via Napster.
Och det var så jag kom in också på, jag tror jag först var japanska, sen var det amerikanska, italienska, spanska och så vidare och så vidare. Men jag tror att japanska var först för mig också.
Yarareta kara yarikaesu. Mada mada koroshiai ga tsuzuku daro. Yame sasete yaritai ga sou kantan ni ikan daro na.
Con que una invitación. Es muy extraño. Yo no confío en ella. Debe ser un monstruo y nos está tendiendo una emboscada.
Porque tiene brazos y piernas como todos nosotros y habla normalmente.
El universo nos depara muchas sorpresas.
Galáctico.
Mi hai frainteso, H, faremo finta di arrenderci.
No, io non ci sto.
Gorgo, farò come dici tu.
In un modo o nell'altro dobbiamo entrare nella fortezza.
Ehi, ho anche io un piano. Questo, la mia immagine proiettata.
He was so enraged that he was just unstoppable.
I'll practice my weightlifting with you guys.
What a horrible creature. And this person is to travel with me on my mission to bring peace?
Jag fick tag på allting väldigt tidigt. 2005. Då började jag få tag på grejer som jag bara wow, shit. Och sen var det inte lång tid innan jag hade sett allting.
Men plöjde du Linus även genom Space Kid Tears?
Ja, jag tror det. Allt jag kommer över så har jag plöjt igenom. Jag vet inte hur många gig jag har på min som jag har fått med mig genom åren med Starsinger.
Ja, ja. Och för er som inte vet vad Space Kid Tears är, så är ju det en USA klippt version där de har klippt i sin egna story, så att de har tagit alla avsnitt, klippt ihop det till en lång, lång serie, eller film kan man nästan säga. Släppte typ en timmes VHS-kassettband på Starsinger då, och ja, satte dit egna röster nästan. De var inne där och tallade på storyn lite. De bytte namn. Kogo heter Jesse Dark. Mm. Vad hette Hacka? Kommer ni ihåg? Det hette
Porgos.
Ja, just det. Och Jorgo hette...
Det var väl den serien de gjorde Hacka till en gris, mer eller mindre.
Exakt. Ja.
Han hette bara Sir Jorgo, tror jag. Armios hette han ju.
Hette han så?
Prokos, Armios, Jesse Dart.
Skäms.
Det är precis efter de tre musketörerna. De hette väl något liknande.
Just.
Artos, Portos, Aramis.
Ja.
Boom.
Ja, spanska namnen är ju också så här skeva.
Men, vad heter serien? El Galactico?
Ja, Galactico heter ju Kogo. Och
El Galactico.
Gia och Rogo heter ju Jorgo. Goltin heter ju Hacka. Och det är så här, ja. Men alltså, det roliga är att de har ju alltid så schyssta så här, anledningar varför de har valt namnen, även om namnen är väl lösa, men de har alltid en bra liksom anledning till att de har använt just de namnen, tycker jag. Om man kollar på rent litteraturhistorik så är det väldigt smart och klyftigt där de har gjort det. Mm. Precis som skaparen av Starsingarna, liksom, när det gäller inspirationen till Starsingen.
Mm. Jag har faktiskt en annan rätt kul fråga här från Uchiha Shion. Vad är bästa minnet från Starsingen när ni var små? Tycker jag var en ganska rolig fråga.
Vad är ditt bästa minne, Stefan?
Mitt bästa minne, det har jag faktiskt klurat på. Det är minnet av att jag såg den fjärde VHSen för första gången. Jag vet, vi hade den på pappkartongen. Det måste vara en BP-film. Mm. Jag minns att det fanns en pappkartong som sedan försvann. Mest troligen mötte den samma öde som alla andra papperskartonger på den tiden. Det blev bra sved, mer eller mindre. Vi slet väl sönder den. Sen hade vi den där filmen ett väldigt bra tag. Den fjärde filmen, den där med monsterfisken och den där äckliga häxan i början. Usch, fy fasen. Shoutout till min bror som också hatar den där jävla häxan med hela sitt hjärta. Jag hade den här filmen i många, många år och nötte den runt och tyckte att det var riktigt häftigt. Och sen senare, tror det var ganska många år, jag var kanske 15, 16, 17 någonting, då insåg jag liksom att men det finns ju faktiskt fler i den här serien. Och då var jag på ett datacafé som vi hade i den lilla byn där jag växte upp, som var öppet jämnt. Vi var alltid där liksom och lanade och spelade och surfade och, innan bredband liksom tog över hela världen. Och då satt några äldre där, de var väl i Warfists ålder, ska jag tippa. Och de satt så på den första filmen av Starsinger. Och jag utbrast, ser ni på Starsinger? Och de säger, ja grabben, känner du till det? Jag älskar Starsinger. Och de bara, vill du se? Ja, det vill jag. Sen satt jag där liksom, så jag var helt trollbunden. Och därefter då sa jag till mig själv, jag ska fixa alla de här filmerna. Jag måste få se hur det slutar liksom. Och på den vägen, sen dess har jag aldrig slutat helt enkelt. Jag har bara fortsatt.
Jag är ingen pojke, jag heter nämligen Marta!
Vill du fortsätta, Tobbe?
Mitt bästa minne är nog introt. Mm. Jag och granntjejen älskade ju bara det här introt. För farsan hade ju köpt BP-VHS-en. På den tiden så hade jag en bärbar inspelningskassettbandspelare. Mm. Så jag satte ju den mot tv-högtalaren. Körde introt, räckade, spolade tillbaka det introt. Räckade igen, så är man slapp att spola på bandet sen.
Och sen
vet jag att jag bröt benet
Och jag använde ena kryckan som mikrofon när hon och jag mimade till Star Trek.
That's adorable.
Ja. Och grejen var att när jag älskade en låt, då satte jag det på en 90 minuters bandspelare. Repeat. Alltså bara repeat, repeat, repeat. Så jag slapp på spola, spara batterier. Och så satt jag i bilen. Vi skulle långt upp i Sverige. Satt jag i bilen och bara lyssnade på introt om och om igen.
Får jag bara bryta in och relatera till Tobbes också. Jag brukar ta morsans dammsugarrör, det som de kopplar på munstycket på, och dra ut den och så in och ut. Då kunde man ju som göra en olika lång. Och så tyckte jag att det var astolansen, så hoppade jag runt framför introt och dansade framför tvn.
Ja, det låter typ som min uppväxt också. shit. Alltså bästa minnet, jag vet inte. Alltså, kan det vara när jag äntligen fick se klart serien. Mm. Första gången, när svenska, när jag fick se den klart första gången. Ja, 2000 eller någonting var det. Och det var tack vare DC då. Och jag kommer ihåg att jag bara skrev till min kusin på Yrk eller vad man använde då. Liksom och bara, ska jag komma, ska vi se klart Starsingen nu? Ja, nu har vi alla avsnitt liksom. Nu ska vi se slutet, äntligen ska vi få se slutet. Det här har jag väntat på hela mitt liv liksom. Och jag kommer ihåg hur tagen jag blev av de två sista kassetterna då. För jag hade bara ettan, tvåan och fyran när jag växte upp. Och hitta trean och sen de övriga två var helt fantastiskt att få se. Det var liksom som en helt ny grej för mig då. För jag har haft det hela mitt liv. Ända jag är infödd med Starsinger i mitt liv liksom. Så det var nog det. Jag tror det är bästa minnet. När jag äntligen fick se slutet på Starsinger. Mm. Alltså det var helt fantastiskt.
När vi liksom är inne på det där med favoritgrejer och så här, vilken är eran favoritkaraktär då? Och varför? Den här frågan ställdes förresten av Carola Vanha. Ursäkta om jag slaktar ditt namn, men Carola Vanha.
Nej, jag skulle säga att Kogo var den bästa karaktär, eller min favoritkaraktär, på grund av att han har ett temperament som jag gillar någonstans. Det är ju inte att sticka under stolen där, men alltså dels har han ett utseende som är något fantastiskt. och sen har han liksom sin direkt som är så jävla grym, Astrolansen. Han är ju den liksom den kämpen som ändå bevisar någonstans att han är svag. Väldigt svag, väldigt känslig, väldigt liksom så här, vill vara mer än vad han är kanske.
Jag är helt med på noterna där alltså, för jag är också Kogo som favorit, och det är ju det att jag kan relatera till mitt temperament och att jag själv typ jag har aldrig fått det på papper, men jag har väl troligtvis ADHD eller någonting i alla fall, för jag är hyperaktiv som fan av mig liksom. Och jag har kort stubbing, jag fick alltid höra den när jag var liten och liksom det ena och det andra. Och det där med kontroll, att Aurora har kontroll, och det har varit så hela mitt liv också, att andra måste kontrollera mig när jag växte upp, att liksom så här, du får inte bli för arg eller liksom, och ja, nu. Och det händer än idag faktiskt också, att det är liksom, att jag spårar ur liksom, och att någon måste hejda ner mig och sådär. Men så jag relaterar nog bara personligt väldigt mycket till Kogo, tror jag. Och jag tror att många andra gör det också. Samtidigt som man visar en ödmjukhet, kärlek, vänskap, lojalitet, alltså, och kan rädda universum.
Framförallt det.
Ja, framförallt. Han är typ den ultimata superhjälten. Alltså han är ju cyborg, men alltså, det är liksom... Han är ju grymmast. Det finns ju ingen som skulle klå honom.
Nej.
Det är ju där som är grejen. Ingen klår ju honom.
Nej.
Han är ju överlägsen alla så här superhjältekaraktärer jag kan tänka mig. Alltså alla serietidningskaraktärer. Allt. Alltså han klår alla.
En jätterolig fråga. Om Kogo skulle möta Hakka eller Yorgo, vem skulle vinna?
Wow. Alltså den är jättesvår. Alltså Kogo kan ju, eller vad säger jag, Yorgo kan ju överlista de båda. Han är så jävla smarta.
Han skulle lura han i någon fälla, alltså liksom lura han till sitt fördärv, och Hacka skulle bara bråla och bara svinga klubban liksom.
Ja, försöka åka liksom på marken.
Exakt, ja, men gömma sig och se surprise. Jag får lite den känslan av Kogo att han är ju liksom overpowered. Han är ju riktigt liksom, mer eller mindre han det handlar om, men han är samtidigt lite korkad, att han liksom ganska enkelt blir överrumplad och tillfångatagen. Det är ju ganska mycket sånt, och så vill de få de andra hjälpa honom liksom. Och så blir det lite komiskt runt det också liksom.
Ja, det är väl att han inte kan kontrollera sin egen styrka. Det är ju en sån här klassiker i folktales, att hjälten måste lära sig att mastra sin styrka och så vidare, och inte vet liksom hur stark han är liksom. Och när det gäller Kogo så, oh shit, han kan ju han chockar mig varje gång med hans, liksom, hans tekniker, eller vad man ska säga liksom, och vad han kan göra.
Jaså! Hej! Om du är en man, så res dig upp, så ska jag slå ner dig igen innan jag letar efter prinsessan.
Min favoritkaraktär, alltså, det känns ju som att jag borde svara Kogo, för det är de flesta brukar svara, men jag ska vara okonventionell och ska jag svara typ Yorgo. För jag tycker att han eller Hacka står emellan för mig, för att Kogo är så uppenbar att det är liksom han man ska välja, och jag ska vara lite åt andra hållet. Men Yorgo eller eller Hacka står emellan, jag kan inte riktigt exakt säga. Men framförallt eftersom jag växte upp med den fjärde filmen som handlar om Yorgo i ett särskilt avsnitt. Där någonstans etsade sig fast att han är faktiskt, alltså, Sir Yorgo. Och jag fick verkligen för att han har en viss pondus. Men om man jämför det med Kogo, som är liksom alfanen liksom, så blir han lite overshined. Men när det väl kommer till kritan, så kan han ändå försvara sig själv och ändå leverera någonting vettigt till det här. Han är ganska stark i gruppen, även om Kogo är den som är fysiskt starkast och gör mest skada, om man säger så. Så Yorgo är liksom, han är bra på sitt sätt, och gör han bra, och det tycker jag är ganska häftigt. Så nej, jag svarar fan Yorgo på den frågan. Då kan jag även halka in det på fortsättning på hennes fråga. Mitt favoritmonster är också samma avsnitt som Yorgo, det där med Yorgo när han slåss mot den där jävla valrossen. Något namn på den där har jag inte sådär, men den där valrossfighten tycker jag än idag är riktigt häftig. Tove, har du koll på den där jävla valrossen heter?
Jag vet ju
vad han heter.
Todon
kommer. Rapportera till kapten.
Det måste vi klippa in där.
Den ska in där. Ja, det tror jag. Det kanske är ett av mina favoritavsnitt även. Men just, jag säger Yorgo och Todon.
Se där, Todon visar magen. Då kör vi.
Slash fiende.
jag älskar ju också Captain Momper-avsnittet med valrossen. Alltså Todon är så mäktig. Riktigt mäktig. Och jag älskar också Virania. Monsterfisken. Alltså bang-bang-molnet. Om jävla spinnarna är fucking evil. Alltså, jag kommer ihåg, alltså, jag rös bara den här första gången jag såg det liksom. Och musiken, det var andra spår av musik i det här avsnittet än vad det var i de tre tidigare.
Ni blir de goda vänner, men snart kommer de att slåss med varandra och försöka döda varandra.
Då sätter vi igång!
Jag tycker rymdapascherna, jag vet inte varför, jag kan inte sätta ord på det, men jag tycker de är jävligt coola. Det kan vara någonting med att det var första avsnitten jag såg.
Precis, alltså det är ett riktigt bra fighting-avsnitt.
Ja.
Det är ju det som är grejen. Alltså, när han går bara lös och har kul och bara dödar massa rymdpirater liksom. Ja. Och, liksom, det är ju det man vill se när man är liten liksom, den typen av action liksom.
Ja. Sitter och trycker på två knappar och världens jävla stråle liksom.
Fan, när han bara skjuter iväg första strålen på dem, alltså springer ut, det är så här, det är så magiskt.
Det är ju såhär, musiken bara...
Ja, och så blir det Starsing i stjärnan han skjuter, liksom, det är såhär, wow, liksom.
Crow-raketer!
Alltså, till den denna dag så finns det egentligen bara två monster eller fiender som har faktiskt skrämt mig. Och den första är Akakabuto från Silverfang. Gjorde att jag inte kunde leka ute på vinterkvällar. Det var omöjligt. Jag var liksom inne, skyndade mig hem för då så mörkt. Jag var rädd för att han fanns någonstans i närheten. Men Silverfang, Starsing-relaterat, så den sista filmen, sjätte filmen, när de är på planeten Solblå. När de kommer, man får se den här, han som är som hövdingen för den byn eller det landet, eller vad man ska kalla det, den planeten. När han säger, vad håller du på med? Jag ska döda dig. Alltså när han säger det, alltså än idag när jag hör det, alltså jag ryser. Det är någonting som har etsat sig fast. Det var så jäkla hemskt när jag hörde det. Ja. Det är någonting som än idag är väldigt disturbing för mig. Och så sen hela resten av det avsnittet när liksom, när han blir den här typ demonen eller vad han man ska kalla det. Alltså det är, nej, det är riktigt freaky tycker jag. Ja. Så det är nog mitt, det monster som skrämmer mig mest. Ja. Utan problem.
Vad är det coolaste monstret då, vi vet? Alltså det är något monster som ändå är jävligt coolt.
Alltså någonting som jag tycker är underskattat monster. Som också gav mig extremt mycket kalla kårar. Dels för att det är första avsnittet, kristallmonstret.
Krister.
Ja, den här roliga debatten. Men där kan vi ta sen. Men alltså kristallmonstret, alltså jag kom, dels för att det första avsnittet, att jag liksom, det var första avsnittet jag såg som liten. Och jag sett det från det att jag var omedveten att jag kollade på Starsinger tills jag varit medveten att jag började kolla på Starsinger. Så den där redan nostalgin där från när jag var ett till jag var fem fanns kvar i mig. Så när jag såg det igen när jag var fem typ, då var det ju liksom som på nytt igen, men ändå inte, för jag visste vad det var jag såg, men ändå inte. Och det var för jag började förstå röster, jag började förstå tal. Och jag var ju livrädd. Och liksom, ja, det, jag kommer ihåg att det satte sina spår i mig.
Den där ganska lugna, mörka rösten, liksom, eldokstrålen.
Ja, men liksom, begrava en levande, bara, på ska man dö? Ja, men liksom, man direkt blir du medveten om att du kommer dö. Ja, alltså, det är så här, livet, döden, vänskap och de får stjärnorna, allting. Det är så här, symbol av livet på något jävla sätt blev det när man var så fri. Och man fattar inte. Liksom, ändå, men det var så coolt och det var så häftigt, men jag kommer ihåg just det där. Det är någonting där som har gjort den till den jag är idag, tror jag.
Ganska dark för vårt barnprogram.
Ja, men det är ju en anime. Det är ju en anime.
Ja, exakt.
Jag tror inte det är riktigt. När de tog hem de här animerna och började dubba de här och sådär. Så de kan ju inte riktigt haft en aning om hur de ska marknadsföra det i Sverige. Eftersom det var ett sånt nytt fenomen. Jag menar, de visste ju inte ens vad Astro Boy var, som var de första animen liksom, som kom på 50-talet liksom. Så jag menar, det kom väldigt sent till Sverige med anime, om vi bortser från konstfilmer och kanske Disney och Looney Tunes och sådana saker. Men det här var ju seriöst. Det var ju liksom seriösa samtalsämnen och det är ju en helt annan grej, så det måste ju vara jättesvårt för dem.
Där finns det liksom inom rykten och allting liksom. Där finns det ju varför det aldrig släpptes alla avsnitt var för att det var så pass otäckt för barnen.
Exakt, att de kunde inte marknadsföra det för en yngre eller alltså för en äldre publik. Nej, inte om det skulle sälja liksom. Nej, eftersom det var tecknat.
Det var väl ganska vanligt för många av anime-scenerna från den tiden, Silverfang, Sailor Moon till och med, som uppfattas vara en, om man säger, tjej-flickserie. Men alltså, den är ju nerklippt väldigt mycket och väldigt censurerad.
Herregud, att Turtles, när det visades i Sverige första gången, klipptes också. När det sändes på TV3 för första gången, det klipptes. Och jag kommer ihåg när Darkwing Duck inte fick visades i Disney-dags. Jag kommer ihåg när Power Rangers sa efter ett avsnitt att en tjej hade blivit nersparkad och ett par killar som hade levt Power Rangers att bara, jag kommer ihåg att fightas i verkligheten ska man inte göra liksom, så ett avsnitt. Och, ja, Transformers tror jag också var faktiskt klippt. Alltså det var ju så här, det är ju där att jag tror inte riktigt Sverige visste att vissa av de här grejerna kommer från, det är liksom seriösa stories.
Det är det som är ganska stor skillnad mellan alltså anime, alltså japanskt tecknat basically mot amerikanskt tecknat, typ som Turtles, He-Man. I amerikanskt tecknat är det ju som ingen som dör. Mm. Och är det någon som dör är det en robot. För en robot är inte mänsklig, det är liksom en maskin. Den får man liksom döda mer eller mindre, för den lever inte. Men i anime då är det ju mer eller mindre att det är människor som stryker med. Väldigt ofta. Mm.
Jag måste bara flika in där. Optimus Prime dör faktiskt. Det tog fan cool på mig, kommer jag ihåg.
Men han kommer tillbaka.
Ja. Men han dog fortfarande.
Han var egentligen sönderskjuten. Men ja, okej då. Men det är okej, och det jag menar är att det är oftast okej att döda robotar och maskiner.
Ja,
men i anime då är det liksom människor och till och med djur som dör. Och det är liksom på den här sidan jordklotet kanske är så här, nej men det här var lite nytt.
Mm, så att, men det är också det att Japan har inga tabuer också. Och de, alltså det är ju så stort med anime där. De har ju fan anime awards och manga är ju typ den största bibliotektjänsten de har.
Ja, det är andra kulturer helt enkelt.
Exakt, och jag tycker det är kul att den kulturen har gjort sånt stort intryck på västvärlden faktiskt.
Men det är ju så, ser man på japanska Star Singer så är det liksom, då skriker de ord som man inte vill översätta.
Mm.
För det är så vulgärt. Det är liksom, det är svordomar och de kallar liksom kvinnor för det ena och det andra. Det är ju liksom och alltså tänk er själva och sitta och ta in det här till Sverige och så tänka hur ska vi översätta den här meningen? För de svär nog inte vad jag vet någon gång i svenska utgåvan.
Satan.
De svär.
De säger satan i alla fall.
De säger så att, vänta nu, de säger väl fan och
i silverfang, där svär man ju, helvete satan. Där svär
men mycket, alltså, liksom. De svär lite i Starsing, jag vet jag. De säger, vänta nu, i just Bang Bang Molnet så svär de ju jättemycket. Old school fraser.
Lämpliga
skata. Ja, precis. Och liksom, ja, men det är så här old school slang liksom.
Ja.
Det är mycket old school slang, men det är ändå typ svordomar. Alltså, jag kommer inte ihåg alla avsnitt exakt och vilka, när de svär och sådär i svenska, men jag vet att de svär. Det vet jag mycket väl.
Men liksom när de säger satan Golga, hade det inte räckt med att säga bara Golga istället för att säga då satan hela tiden. Det är satans planet, satan Golga, ja det är satans planet hela tiden liksom. De säger satan 10 gånger på en halv minut liksom.
Mm.
Ja.
Fan, jag försöker komma på när de svär.
Ja, du ska inte vara så jävla smart!
Och nu när vi är inne på det här liksom med, ja, med lite med dubbning och svordomar och allt, så att hur man har översatt saker, så har vi faktiskt fått ännu en fråga från Thomas Lindblom. Vad vet ni om dubbningen till svenska? Linus, när jag säger den svenska dubben till dig, vad tänker du på då?
Oj. Thomas Bolme, inte som rösten som Kogo, utan berättarrösten.
Mm.
Dels för att jag som sagt hade ju inte alla band när jag växte upp. Men jag kommer ihåg i det fjärde bandet så säger han liksom fortsättning följer eller någonting. Han drar i den där, hur ska det gå för dem?
Ja.
Och jag var så här, jag vill så gärna veta. Och det tog mig så lång tid innan jag fick veta. Men berättarrösten satte sitt spår där. Alltså, Det gjorde den. Annars så, alltså rösterna är helt fantastiska. De gjorde ett jätte, alltså Bert-Åke Varg har den mysigaste rösten ever, tror jag. Och Thomas Bolme gick fan, det är en av hans bästa roller. Alltså som hjälte. Helt. Ja, jag vet inte. Alltså sen monstren alltså, och alla andra karaktärer, alltså de gick ändå väldigt bra in i karaktärerna med de rösterna de gjorde, och med tanke på den översättning som är och hur den har översatt så har de ändå gått väldigt bra in för det, tror jag. Och jag tror att de hade väldigt kul när de spelade in där.
Mm. Det, när du säger det så, för många, många år sedan, det här är väl kanske 04-05 någon gång, så träffade jag faktiskt Bert Åkerberg. Han var ute och turnerade med sin son. Och efter, jag var ju tvungen att föra dit, inte för att kanske lyssna på han och hans sons musik, men för att efteråt haffa honom och ställa lite frågor. Jag hade faktiskt med mig min fjärde VHS-film som jag fick signerad av Bert Åkerberg efter jag pratade lite med honom. Och nej, men då visade jag den här filmen för Bert Åke. Han tittade på den och han sa, det var som att han inte riktigt var med på båten så här. Och hans son flinade och tyckte det var lite kul så här, kanske för att jag var så jävla nördig, men det vet man aldrig. Men då sa jag så här, kommer du ihåg det här, sa jag. Du grabben, det här var så fruktansvärt länge sedan, säger han. Och jag säger, det var du och bland annat Thomas Bollme. Jaha, ja, den gamla räven. Ja, just det, jag minns det här lite grann, det var väldigt länge sedan, men det var väldigt kul, minns jag. Har du de här filmerna? Ja, jag har alla, jag är ett stort fan av den här serien. Jaha, vad kul, liksom, tyckte han. Och då sa jag liksom, nu när jag liksom är här och har din attention, kan jag få en signad? Han bara, ja, om du vill, ska det vara värt, tyckte han. Ja, det tycker jag. Ja, okej, då så tog jag fram en tuschpenna och så fick han signa den. Så det var ju lite häftigt så. Kanske lite synd att han inte liksom var med och var så taggad som jag trodde han skulle vara, men ja, jag vet, han har gjort ganska mycket så det är väl det som är. Ja, men det var kul, riktigt en kul grej.
Så han sagnade din BP-kassettband?
Nej, det var inte BP, det här var den andra utgåvan av de här vanligaste VHS:erna.
Okej.
Men den är, jag var tvungen att köpa en till likadan sen bara, så får den där stå i vitrinskåpet liksom.
Jag har en fråga här. Vad vet ni om Thomas Bollme och Elisabeth Bollme? Kan det vara så, som jag vill tro, att de träffades under Star Singer?
Emil har ju berättat om det där.
Ja.
Jag minns inte hur allt det där var, förutom att det Emil berättade var ju att de spelade in i en lada på den tiden.
Exakt, utanför Rimbo, så här 2 mil utanför Rimbo.
Exakt, och det är också helt absurt att det var nära Rimbo, med tanke på att vi hade träffen i Rimbo på Warfield-tiden. Så det var lite för circle där, tror jag. Vad vet jag mer om det, att när de var där i ladan så spelade de, alltså de dubbade jättemycket grejer och spelade även in talböcker, om jag inte minns in fel. Kan ha fel där. Men ja, jag har inte träffat någon av dem faktiskt. Så jag har inget personligt möte med någon av dem. Jag vet bara där jag har fått höra av alla andra fans och sådär.
Som jag uppfattat det, och jag tycks ha sett eller hört det här ganska nyligt faktiskt, var att Thomas Bollme och Elisabeth redan var ett par när de spelade in Star Singer. Jag har hört mycket som säger att de träffades där och att de kanske blev ett par den vägen, men som jag uppfattat det, och jag tycks ha hört det från en intervju med Bollme någon gång i tiden, att de var redan ett par innan det här. Nu ska inte jag säga 100 exakt, men jag vill minnas att det var så. Att de faktiskt var ett par innan, eller att det var de två som liksom körde två röster i Star Singer. Ja, det var säkert ett gäng antal ni med de gjorde de där månaderna i ladan. Jag har dock en fråga till er, till Tobbe och Linus. Star Singer-dubben, i ärlighetens namn, handen på hjärtat, är den dubben bra?
Ja.
Jag måste också säga ja.
Varför? Visst, jag älskar den japanska versionen, det gör jag. Men det är bara för att jag plöjt så många avsnitt av den japanska versionen, så jag blir någonstans liksom van med att höra de där rösterna nu. Men när jag sätter igång liksom Star Singer på svenska, så blir det någonstans en nostalgi i huvudet som inte den japanska versionen kan ersätta.
Linus, vad säger du?
Ja, absolut. Alltså, med tanke på vad Thomas Bollme gjorde med manuset och hur han formade liksom, till någon svensk kultur med språk och liksom, alltså textmässigt, tänker jag nu, alltså storymässigt, vad han åstadkom liksom, med översättningen, så är det helt fantastiskt. För det är mer översatt i som en litteraturroman än en anime. Mm. Det är mycket mer starkare fraser som bara finns i svenska språket eller som vi kan väldigt relatera för vi pratar just svenska. Då blir det blir mer tilltalande till oss då.
Mm.
Och det sätter sina spår när man är uppväxt med den typen av språk tycker jag. Så ja, jag tycker det är jättebra för vad det är och vad omständigheterna och liksom ja, och kulturskillnaden och så vidare och språkskillnaderna och sådär. Så jag tycker det är helt fantastiskt.
Jag är väldigt imponerad över hur Bolme som har skrivit manuset, talmanuset till det hela, hur han har skapat nya ord. Alltså tänk er astrolansen,
ja,
eller råraketer.
Precis, alla alltså, de där grejerna. Ja.
Ja. Det är liksom, så är det ju inte i den japanska versionen.
Nej, han har ju liksom verkligen gått in i storyn och gjort det eget.
Ja.
Och gjort det till vår egen subkultur, ja, med fraser och ord och sådär.
Ja. Men det är det också därför det ibland heter astrolans och ibland astrospjut.
Ja.
Hur ser ni på det? Alltså det måste ju vara för att om det är han som gjort det själv förr eller senare så kommer det bli en miss någonstans. Mm. Han har gjort det synnerligen bra, men ibland är det ju bara astrolansen, astrospjutet.
Ja. Jag tror det kan vara
vad heter det?
Jag tror att dubben faktiskt på något sätt måste innehålla någon form av improvisationer och, improv och sånt. Alltså, med tanke på hur duktiga skådisar de här personerna och hur teaterapor de är.
Exakt.
Det är ju liksom bara Thomas Bolme, teaterhögskolan, säger en hel del. Liksom. Så jag tror att de måste improviserat en del också och bara kört känsla mycket också. Och det kommer fram i det. Ärligt också. Det kommer fram ärligt. Liksom. Det är det.
Faktiskt, ja, för att dubben i sig och översättningen tycker jag är väldigt bra gjord. Den känns ganska äkta, även om det finns någon miss någonstans. Men om man ser förbi det, när man var liten tänkte, då tyckte jag att det var liksom golden. Det här är skitbra, det här är hur bra som helst. Det är nu på senare om man har sett det, när man har sett det liksom tusen gånger, det är då man börjar inse att ja, men vissa ställen kanske är lite krystat och så här, men ändå liksom, med tanke på vad de hade att jobba med och vilken tidsram de hade.
Exakt.
Så, här, så det är ju väl, jag har sett mycket på YouTube, det är mycket så här, mycket kritik. De sågar de ofta svenska dubbar och jag är ett stort fan av svenska dubbar allmänt. Mm. Ja, så jag tycker att de har fått oförtjänt mycket skit för egentligen ingenting. Och det är de som har levererat det här till Sverige och liksom gjort att det finns en subkultur. Liksom.
Mm, precis.
Det är ju deras fel liksom, att det är så många fans.
Mm. Jag måste tillägga det när jag antagligen så här missar. Den roligaste missen är i Mutantblommorna. När Hacka ska säga till Kogo typ så här, någonting och han bara Jorgo, vad är det med dig? Liksom, fast han säger det till Kogo. Det är så jävla kul varje gång. Alltså, jag dör det så många gånger. Alltså när man spolar tillbaka och sätter det. Så
det bara, där är han! Och han lever!
Hörru Jorgo, vad är det med dig?
Och det, men det känns som förr eller senare än hur bra dubb eller dålig dubb man gör. Det finns alltid någon gång det går lite fel. Det finns ju mycket sådana i typ Silverfan. Finns det så här fel röster och fel hundar och...
Asterix och Turtles, alltså alla de där dubbarna så gjorde de fel hela tiden. Och även alltså vissa serier, alltså det även originalröstskådespelarna har ju gjort missar ibland också och sagt fel och sådär. Så jag menar, det är ju sånt som händer.
Jag brukar tänka, om man jämför till exempel Star Singer, Silverfang, de här äldre med kanske de här lite nyare animerna, så är det som att det är en helt annan klass på de nya. Och jag tänker så här, de satt liksom i ett hönshus, de satt där, vad hade de att jobba med? Vad fick de för pengar? Ja. Någonstans tänker jag att det var någon nisse på ett företag som bara, Bolme, vill du göra någonting? Ja, här, det här är någon serie från Japan, ta den här, gör det bästa du kan, vi säger så, tack, hej, vi ses om 3 månader, klick.
Ungefär.
Det känns som att det var typ så. Och de gjorde det bästa de kunde. Och liksom alla bara, ja men det är Bolme och Bert-Åke. Ja men det verkar bra, vi kör på det. Ut med det, vi säljer det. Det känns som att det kan ha varit så.
Ja absolut, och dels att det också var ett nytt fenomen.
Men om man har sett dubben på spanska, italienska, japanska, liksom, det är rösterna passar in så perfekt i just den svenska, och det är ju där som liksom de har lyckats med. Jag menar, tänk om Bolme hade varit Hacka.
Ja, precis. Det hade inte gått liksom.
Nej.
Ja. Det jag alltid tänkt på gällande den svenska dubben, det är faktiskt Hacka, alltså Åke Lindström. Vem är han? Jag har hört så mycket om Bolme, Bert-Åke Varg och liksom Beatrice Järås, om det är kvinnor vi nämner. Liksom. Men jag har hört så lite om Åke Lindström och varför. Jag har hört han ganska sällan i dubbar.
Åke spelar ju Captain Haddock i Tintin.
Mm, precis.
Åke är ju även pappan i Jack-filmen.
Ja, han är sen Asterix.
Kobra.
Ja, precis. Kobra. Alltså Fist of North Star. Alltså, han är ju med mycket.
Ja, vet ni att han är med i Sunes jul?
Ja, det är han.
Han spelar jultomten.
Just det.
Alltså.
Han är med i Lilla Sjönjungfrun.
Just det. Det är han också.
Ska våra vänner nå fram till Great King-planeten? Missa inte nästa avsnitt av Star Singer.